klockan. Nu är vi ute och åker i solskenet.
Ja, vilket väder vi har.
Helt otroligt. Men det avhåller oss inte för att göra ett kubbasvep.
Är det sista för säsongen eller?
Ja, det är det. Det är ju snart juni och det är ju redan högsommar nästan.
Ja, det är helt otroligt vad varmt det är. Det är nästan för varmt.
Ja, det är det. Det finns alltid något att gnälla på.
Visst. Vad ska vi hitta på idag har du tänkt?
Idag ska vi lyssna till historiens vingslag bland annat.
Oj, oj, oj. Det låter allvarligt.
Nej då. Det är nog en ganska fin solskenshistoria tror jag.
Jaha.
Om en småindustriman.
En entreprenör alltså?
Ja.
Ja.
Och det är hans son vi ska träffa. Som också är en sån entreprenör som
ja.
Håller på och grejer. Så att vi är på väg dit nu. Och
åker vi norrut eller vart åker vi?
Ja, det gör vi rätt som precis norrut.
Ja. Då kanske ni gissar vart vi ska.
Ja, det finns ju inte mycket att välja på norrut.
Nej, du kan ha ge en liten hint var, vilket härad vi ska till. Och inte säga för mycket.
Ja. Det är på Mössebergs nordslutning kan man säga.
En bit av Skaravägen ut alltså.
Ja, en bit. Men vi kör igång med en låt som skulle kunna vara en devis för gubbasvepet. Inget stoppar oss nu.
Har vi kommit fram nu Kent eller?
Nu sitter vi här i en paviljong eller ett tabernakel eller vad det nu ska kallas. Det klarnar nog under tiden här vad det,
tror du det?
Vad det är för någonting.
Och det, det är lite mycket järndetaljer här tycker jag.
Ja, det är mycket järn.
Ja.
Och så har vi då en man som sitter framför oss här som, ja, som vi har känt i många år. Och du kan väl berätta vem det är?
Ja, nej, men det är ju jätteroligt att få besök av Kent och Håkan här på Kullagården. Jag har ju levt här hela mitt liv och har väl egentligen inte så stora preferenser utan det har varit verkstad och under lång tid mjölkproduktion och köttdjursproduktion. Och fram till 90 så drev vi och levererade mjölk.
Men du kanske ska, de ser ju inte vem du är utan du kanske får säga vem du är.
Ja, okej. Okay. Och då heter jag Per Johannesson, ja. Och kallas Pelle. Och min fru som kommer snart med lite fika, hon kallar vi Britten och hon fått gjort hela tiden. Hon heter Britt-Marie annars och jag heter ju Per. Men Pelle och Britten är ni hos.
Ja, precis. Ja,
så ni vet vad vi är.
Ja, jo, det är bra att veta. Ja, det här är ju en fin gård och en gammal fin gård som du sa, ni har haft kor. Och, men hur började det?
Ja, alltså mina föräldrar köpte gården i samband med de gifte sig. Och sen den köptes 45 och de gifte sig 47. Och sen föddes jag 49. Och då var det ju en gård med hästar. Men traktorn kom alldeles precis samtidigt som jag föddes. Och min far då, Johannes, han hade väldigt stort intresse för att utnyttja traktorn. Och då var det ju väldigt stora behov att bygga om hästredskap bland annat.
Vad var det första traktorn för något?
Ja, det var en Grålle.
En Grålle,
en
ja.
Grålle. Och det var ju 47 faktiskt så kom den hit. Och min farfar som var en rätt så gammal pappa till min far då. Han var ju ja, i 78 års åldern när han kom på traktor och fick uppleva detta.
Du vet, jag kan berätta, farsan köpte ju traktor väldigt, väldigt tidigt. Jag tror han köpte den första 38.
Ja.
Och då tyckte...
Vill jag fika på en gång nu eller?
Vem kommer nu då?
Nu Det får du säga om du
är. Alltså, jag har. Britt-Marie Johansson och jag bor på Kullagården, jag också.
Britt-Marie, heter du det alltså?
Ja, ja,
det, sånt, det sa inte han.
Nej, jag kallas för Britten. Det är med det han som har döpt mig till det.
Ja,
det går vilket som.
Ja, det gör det. Mm.
Jo.
Nej, men då sa min farfar, som var min... Och då, du kunde ha köpt en bil istället, sa han till farfar.
Ja, ja.
Men det var inte aktuellt.
Det var det inte, nej. Traktorn här, den fick ju vara bil de första åren, så att de körde ju och hämtade släktingar, fina mostrar ifrån Stockholm på traktorn, ja. På en litet säte bakom sitsen mellan skärmarna alltså. Ja.
Ja, och sen så hade han ju ett intresse för att bygga grejer och uppfinna saker och...
Ja, vi har nog haft det som vårt signum, både jag och min bror. Jag har en bror som bor i Jo och han har jobbat som teknisk ansvarig på ett företag, och det har gjort att jag har själv haft väldigt mycket jobb åt dem också, Mogensen i Jo. Så att jag höll på att svetsa väldigt mycket samtidigt som vi hade mjölkkor och djuren då. Mm. Så att det kom igång med verkstad på, för andra gången kan man säga. För min far hade ju dratt igång då med pojkar som lärde sig svetsa och börja tillverka då. Och framförallt att bygga om hästredskap så att de fick nytta av traktorn eller så då. Mm.
Men ni hade även en nyproduktion av potatishattar och...
Ja. Det blev ju så då att potatissättaren blev en vidareutveckling på kultivatorn. Och han beskrev att han var på en utställning och där var det någon som körde med en skottkärra med en elevator på och la ut potatis. Mm-hmm. Och så blev det då det här med kupningsbilar då, så att, och det tog fart, så att vi gjorde ju faktiskt väldigt många maskiner, uppemot en 40 potatissättare, tvåradiga och fyrradiga på ett år när det var som mest.
Jaha.
Och det var ju säsong bara liksom en kort på våren, så då skulle allt fungera, så det var ju en ganska jobbig produkt att hålla på. Mm. Sen blev det stengaffel och det var ju på Falbygden där vi är stenrika. Och det var ju inte lastmaskiner på det viset, utan då var det stengaffel som var, så det såldes många sådana. Mm. Så att det, svetsröken låg tät i verkstaden och det var ju inte tänk på skydd på det viset. Och likadant så var det stor påfrestning på elnätet.
Det var det jag tänkte fråga. Ja. Hur gick det med grannar som inte fick ström då, ja, när du svetsade här?
Det var ju också så då att de svetsarna, transformatorerna, de gick på två fas.
Ja.
Så det gjorde ju att det blev en hel del belastning. Så ja, det har du rätt i.
Ska vi ta en låt?
Ja, och då vi har pratat om Barbro Hörbergs med ögonkänsliga för grönt.
Prata lite nu om potatissättare som din far började göra då. Min far köpte en sån på 50-talet ihop med en granne. Vad kunde han kosta då, tror du?
960 kronor.
Alltså,
det var priset väldigt länge. Och sen gick den upp. Alltså, när vi slutade så var det 2600 eller någonting. Och då var det ju en betydligt mera, ja, med lite kullager och så, ja, där, så att...
Men alltså, smörjaren då, det är inte en sån gammal trycksprut som passar på rummet.
Nej.
Och jag har kört den i år och kört den varje år.
Det var alltså inte de här smörjnipplarna som
nej.
Den fäste på, utan man fick ha en trycka på. Ja, men så var det. Och gjutjärn, alltså till och med potatisättarna, så gjuts de på gjuteriet i Falköping. Så vi köpte mycket gjutjärn på, det låg någonstans bakom Haglunds rullgardinsfabrik i det området. Mm. Och när man kom in där så var det ju gubbar som var precis kolsvarta. Och sen var man tvungen att vara en viss tid för att då skulle de gå och duscha och tvätta sig. Och, men vi köpte väldigt mycket gjutjärn och det göts där inne då. Mm.
Jag måste passa på att berätta den här roliga grejer just med den här potatisättan vi hade hemma. Det blev väldigt populärt av bönder och omkring att låna den då. Mm. Och jag tror att i början tog den 5 kronor för att de fick sätta sig i ett lilla köksland då.
Ja.
Och då visade det sig sen, för farsan hade den ihop med sin granne, att då var det en lite klöta där som hade lånat sättan. Och då frågade Sigurd honom, men satte inte grannen nog? Har inte han lånat det? Nej, jag satte att honom också.
Ja.
Och 5 kronor.
5 kronor, ja.
Och så lånade vi ut den en gång till syskonpar, 3 bröder. Och då tog vi 10 kronor. Nej, det var för dyrt, sa de. Då krokade de upp först och gick och satte för hand och krokade på.
Mm. Ja.
För 10 kronor. Alltså det, vilket arbete den här sättan gjorde, va? Det är helt otroligt.
Men just det här du berättar där om det blev en liten statusfigur eller den här statusmaskin i bygden. Och det var ju många som slog sig ihop och köpte en potatissättare för att ha det. Men jag hade en farbror som jag hade som kund, en väldigt tidig kund när jag började. Och han bodde i Eriksberg. Och det var hans riktiga liksom maskin som han verkligen kände för. Han åkte runt i bygden och satte potatis åt folk. Och fick klart kaffe och bekräftelse på det viset. Och, men han hade den på avbetalning och jag tror det tog 2 år för honom att betala den. Ja, så att det var andra tider.
Ja visst var det. Ja visst. Alltså, jag lämnade potatissättaren. Det var jag som kom in på den.
Nej, men just potatissättaren blev ju väldigt mycket under många år.
Kallas han för gudensättaren, eller?
Ja, det blev det. Eller KG-maskinsättare, eller sättmaskin, ja.
Men det var inte färdigt med det.
Nej.
Sen blev det ytterligare produktioner på gården.
Ja, alltså jag kom ju in på svetsning. Jag jobbade på yrkesskolan i 6 år och hade ju elever då. Och då var jag ju väldigt ung och de pojkarna var ju inte så mycket äldre på det viset. Men det var en väldigt rolig tid och nu när man är äldre så träffar jag till och med barn till de eleverna som jag har varit ute och jobbat tillsammans med nu. Och så att jag har kontakt med många svetskillar som har gått på yrkesskolan och det var även 2 flickor som gick där. Så det var en tid och sen började jag svetsa produktionssvetsning åt ett företag då i Jo. Och det höll på i många år och det var grovsvetsning. Sen kändes det som att det var nog med det och då blev det trädgård. Och tack vare Britten då så, min fru och hennes intresse, så har vi skapat en härlig plats här. Och ger inspiration tror jag till många. Och det är många som handlar både växtstöd och typ kortenplåt som är väldigt populär att göra kanter och odlingslådor av.
Är det affärsidén är liksom trädgårdsgrejer i järn liksom?
Ja, det är ju tyvärr så att det är lite fisk- och musikaffär i ett. Så att vi håller ju på med väldigt många saker. Men just det här, trädgård är ju populärt. Och jag tycker, och Britten tror jag tycker, att det är så intressant. Och vi får ju väldigt mycket besök här och just inspirera kring. Men just, det är ju skillnad boendemiljön. Om man har en skyddad och fin trädgård och kan man sen ordna så den blir lite lättskött också, så betyder ju det en del. Mm. Så att det har väl varit det.
Nu får vi nog ta en låt igen.
Jag har bara frågat om trädgård. Jag riktar mig till dig då.
Ja.
Har du sett på TV nu vilka invasiva arter vi har? Vet du att syrenen är invasiv art?
Och det också.
Ja.
Ja. Men det sprider sig ju väldigt lätt.
Ja,
det.
Men det var någon sumpkalla de pratade om igår.
Ja, det såg jag.
Den har ju funnits, men den finns ju inte här. Men den är ju många sjöar och så. Jag har hört om.
Nu frågar Kent om en låt och då har jag valt en riktigt härlig sak som är kombination Swing the Mood.
Kommer det. Vi är äldre allihop.
Ja.
Men vad ska du bli när du blir stor?
Ja, precis. Det funderar jag på varje dag. Och jag har många tankar varje dag och det skiftar. Och sen har jag väl lyckats förverkliga en hel del av dem. Men jag känner fortfarande att vi har på landsbygden en otrolig potential. Samtidigt som jag ser att det är väldigt svårt att rekrytera våra barn och en ny generation in i det här. Så att,
in i jordbruksmiljön menar du?
Ja,
landsbygds... Bonderit. Alltså,
ja, bonderit är väl redan kört för väldigt många. Alltså det blir ju stora gårdar och dyra investeringar. Och jag tror inte att en vanlig, eller på att säga dödlig, vanlig ungdom har kapacitet att klara det helt enkelt, utan man måste ha en ingång med en rejäl drift från början. När jag växte upp här så var vi 8 stycken mjölkgårdar och nu finns det inte någon kvar. Jorden utnyttjas och den här lilla gården då. Jag brukar säga att jag försörjde ungefär 300 människor med mjölk, kött och i viss mån säd eller så. Medan det gick inte att leva på. Och då blev det verkstad för mig och gården är utarrenderad. Men jag är också väldigt beroende av att det finns någon som har djur som kan beta gården. Då. Mm. Så det tycker jag är ett... Men just det här att skapa boende och fria boendeformer på landsbygden. Vi gick igenom, så jag la ungefär 6 år utav min vuxna fritid på ett vattenprojekt. Och vi var väl kanske först med både vatten, avlopp, bredband i samma projekt. Annars så var det ju vattenprojekt, Vättervatten, till många bygder och vi fick mycket, mycket råd. Så det har vi gått igenom och grävt och lagt stor möda vid och vi är väldigt lyckliga att det har fungerat och det är över 200 fastigheter som är anslutna till det. Mm. Men det var ett stort ideellt arbete vi gjorde och idag så drivs föreningen vidare med framgång tycker jag. Så att, men det är också viktigt då att det utnyttjas och det har ju blivit rätt många fastigheter. Min son som jobbar på JB-villan och bygger i Hånger idag sätter upp ett nytt hus. Och det hade nog inte gått att fått vatten av den kvaliteten om inte vi hade gjort det här projektet.
Men nu tänker du boende på landsbygden
ja,
i första hand?
Jag tycker det är...
Men vart tror du jordbruket tar vägen då?
Ja, jag har inte... Alltså, jag kan inte se att det går att driva småskaligt mer än som hobby. Och det känner jag en väldig besvikelse för. Det är så många grundvärden i det här livet. Och för mig så har det ju varit alltså en inspiration hela tiden att få välja riktning på produktionen så att säga, eller så. Man är, var ju fri på något vis, även om man då hade en massa krav att det skulle löna sig och att man fick ut ersättning på det. Så att,
Men det kanske blir lite filosofiskt också här, att på våra förfäders tid så handlade det liksom om att få sin näring av jorden.
Ja. Ja.
Nu pratar ju, även om man som lantbrukare, så pratar man ju mycket om det här med boendekvaliteten och livskvaliteten och bo på landet och omge sig med både växter och djur och det här. Och det äger ju en väldigt stor giltighet idag.
Ja, absolut.
Men det blir ju därmed svårt att leva på jordbruket. Mm. Så att,
Ja, alltså om man tänker sig ett sånt här jordbruk då, som har producerat och gett en familj försörjning, så har jag ju rätt stora pengar varje år att underhålla fastigheten. Och det är liksom inga pengar tillbaka nu. Men det är ju som du säger att hitta den formen där livskvaliteten och som du säger att man glädjen att odla och vara nära det hela, den är otroligt stark och jag tror att man skulle kunna premiera det på något vis.
Men vad händer nu med dina grannfastigheter nu då som inte är jordbruk längre? Köps de upp eller arrenderas de av en stor som kommer hit och sår på två dagar sen är det färdigt sig några härifrån?
Ja, jag tror
livet
det
på landsbygden blir ju inte densamma.
Nej, verkligen. Nu kom Britten med rabarberpaj.
Ja, det hördes tydligt. Det dunkar till ordentligt.
Du dunkar till, ja. Ja. Nej, men det är frågor som jag tycker är väldigt intressant. Och när vi var unga, då var LRF och vi var ju på olika protestmöten och det var olika saker. Vi skulle odla sly, eller på att säga, Salix och vi var så engagerade i de här tankarna och det blev intressanta samtal på mötena. Men idag så har jag inget sånt forum. Jag vet inte ens om LRF-gruppen, ja, de har inte några direkta möten på det viset utan det är mer att spela boll.
Men det bestäms ju inte så mycket lokalt längre utan vi får ju regler mycket från EU.
Ja.
Och de här stöden har ju låst in jordbruket.
Så är det.
Vi var ju på väg ifrån detta innan vi kom med i. Och nu är det tillbaka där igen.
Ja.
Och nu hörde jag, det är ju så mycket EU-debatten nu då, att det här jordbruksstödet är så betungande för EU. Mm. Och det förstår jag.
Ja, ja.
Men då får vi betala vad maten kostar. Och
ja, absolut.
För det är ju en subvention till konsumenten.
Ja.
Något annat är det ju inte.
Nej, men om man tänker då att den här lilla gården producerar ändå så pass mycket mat, hade det varit liksom på något vis att vi hade hittat en annan väg, att familjejordbruket fick bestå ungefär som i Norge eller Schweiz på ett annat sätt, så kanske vi hade haft en annan form av landsbygd och en på det viset ganska harmonisk tillvaro. Men det är nog lite kört och det blir nog så att det arrenderas ut det som går att bruka och resten beskogas eller på det viset då.
Men
det flesta... Men nu tycker jag att gubbasvipet börjar bli alldeles för seriöst här.
Ja, okej.
Okay. Nu kommer vi spela en låt.
Det är ju intressant.
Det får vi göra.
Du bara ser den här med barbepajen ut. Det är bara den du vill ha.
Ja, nu spelar vi en låt och så tar vi rabarber sen. Men då har jag valt en låt som vad har du skrivit här, Kent?
Inte jag
från Hercules.
Ja.
Och den har jag haft med på en hemmagjord film. Och jag tycker jag får lite energi av den låten. Så att...
Lyssnar vi på det.
Finns det ett pris för verklig dumhet? Då har jag redan vunnit. men ingen man får mig att vackla. Det är historia tid som svunnit.
Ja, nu har vi fått en jättegod rabarberpaj. Den satt som en smäck. Tack så hjärtligt för det. Och därmed är vi ju inne på dig, Britte.
Ja.
Och det du håller på med, du är ju väldigt trädgårdsintresserad, har vi ju förstått.
Ja, det är ju det här med att man ska ha sina egna grönsaker. Det är, kanske,
det är det som är grejen.
Det är väl det som vi prioriterar mest, tror jag. Ja. Potatis, morötter, rödbetor.
Potatis, det förstår vi att ni sätter själva. Det har vi fattat hela programmet.
Ja.
Men det andra?
Ja, ja, rödbetor och de senaste åren så har jag även börjat odla mycket kål. Grönkål, brysselkål, blomsterkål. Och det är ju våra sonhustru Ebba här som kommer från Skåne som sa, man kan ju inte bara ha dekorationskål, grönkål till skinkan, nu måste vi äta den också, det är klart. Och vad vi har ätit grönkål, vi har ätit brysselkål, det har varit riktigt bra. Jag har kommit på att det är något man kan woka och använda i mycket, mycket.
Är inte det svårodlat då, att de kommer och äter öppet?
Ja, det är inte svårodlat, för det är bara att man ska ha kolnät och så inte kolfjärilen kommer
just,
på det.
Ja, just det, det måste du ha. Ja.
Sen har du kolnät fram. Sen man får inte lyfta för länge, för de kan ju smita in och man får plocka bort de här larverna bara om den ser det. Men det kan vi ju få, vi får ju ända fram till jul och även kan vi plocka på lite nu på våren som har övervintrat. Ja, så det tycker jag.
Odlar du ingen mangold?
Jo, mangold har jag också. Ja, och nu har vi ju två växthus. Jag har ett växthus som jag har haft i många år, men nu har ju Pelle tillverkat ett eget växthus som han har satt här mitt i trädgården. Lite dominant kanske, men där har vi försökt att sätta. Där ska ju du ha något, du ska kunna äta någonting varje gång du går in där.
Varje gång jag går förbi växthuset ska jag kunna öppna dörren och gå in och ta någonting. Ja, det här är ju ett plastväxthus med växthusplast. Och jag upplever och fått liksom, jag har kollat med hon Sara Bäckmo och som är inspiratör som jag också har träffat på trädgårdsmässor och sådär. Hon håller ju på att odla då i såna här tunnelhallar.
Mm.
Ja. Så att vi har
byggt. Men det här är ju mer i form av en kupol liksom.
Ja, det kan man säga.
Är det någon tanke bakom det?
Ja, alltså just det här att snön inte belastar det och sen har jag öppet längst upp.
I nocken, ja.
Ja, och det känns ju som att det är tillräckligt bra skydd.
Så lätt att hänga upp. För tomaterna behöver ju ha skydd och växa i och sådär. Mm. Så där hoppas vi att det blir bra.
Vi hoppas att vi ska kunna ta odlingen till en ny nivå. Och genom att du nu är mer hemma och pensionär till del, då måste du ju ha att göra också. Så att
vi gick ju förbi ett bönehus här och det var ju en vacker tanke, men det var inte som jag trodde att det var.
Ja, samma ställning som till växthuset fick bli en ställning för att odla pumper i på friland. Och dessutom att det ska skapas en jordfabrik. Alltså att allt växtavfall hamnar där på hösten och förmultnas och rörs om och att vi utnyttjar jorden så att säga på ett bra sätt.
Och pumpor, de behöver ju ha mycket näring. Det ska ju odlas helst i gödsel och kompost bara. Ja. Annars så blir det små pumpor och vatten.
Men det var inte täckt något, utan det.
Nej.
Ska det bli det på något
nej,
sätt?
Nej,
det odlas på friland. Det måste ju pollineras. Och nej, de växer ändå utan växthus.
Ja, men det får inte vara frost.
Nej, det får det inte vara.
Ja. Sen tar vi vara på frukten. Faktiskt lägger mycket tid på att samla äpplen. Och så köpte vi en sån här kvarn. Och en press ifrån Jula, enklaste modell. Och det förstör vi oss på hösten med och blandar med vindruvor som blir skördmogna då.
Så. Vi har precis avnjutit Kullagårdens äppelmust 23.09.20.
Ja.
Ja, den var fantastisk. Det
var gött.
Och just att det var lite syra i, tyckte jag var väldigt, väldigt gött.
Ja, nej, men det är kul och vi har gjort i ordning jordkällaren som höll på och rämna nästan. Och det är ju lite livskvalitet att kunna gå in och hämta potatis och i det här källarrummet, källaren är ingrävd i Kullagårdens backe.
Ja, där förvarar vi både rödbetor och morötter och även äppelmuster.
Ja. Jag har bara en fråga. Hur hinner ni med allt?
Ja.
Vi har ni hjälp eller?
Vi har många bokstäver.
Ja, så det är som är räddningen alltså.
Ja, vi har
nog... inga kor längre.
Nej, inga kor.
Inga djur. Jag är en katt och en hund.
Ja.
Just nu.
Ja, vi såg en ko och en kalv har varit.
Ja.
Ja, just det, står det. Ja.
Det är alltså en gamla silo som du har skurit ur i plåt.
Ja, jag har fått hjälp faktiskt utav Anita, vad heter hon, Sättelund. Hon är komålare och hon gjorde designen på min besättning i papp. Och sen låg vi här och ritade av oss och ställde upp. Så att nu har vi nog 7 stycken som ligger på backen som ska resas upp. Och då kan vi säga att då är det korsläpp.
Ja,
så att,
ja. Ja, idéer fattas inte.
Nej.
Nej, alltså... Vi är lyckligt lottade med att vi inte har några stora begränsningar. Nej. Och uppväxta med att det måste funka. Och det har nog varit drivfjäder för oss båda, tror jag.
Mm. Jo, men det är klart, ni har ju haft hela tiden många järn i elden. För du, Britten, har ju jobbat utanför gården också. Mm.
Ja, ja visst, jag har jobbat på ögonmottagningen i Falköping.
Du försökte gå lite när du
var. Ja, just det.
För jag menar det, om vi går tillbaka lite till det vi pratade om förut här, att ha en gård och leva på den, så kanske inte det går. Men ska man då sätta igång som du, det som ni har gjort och med en smidesverkstad liksom bredvid, då blir det ju så ofantligt mycket arbete.
Ja,
och det vill ju inte jag kunna hinna med alltihop.
Och ibland så känner man, jag sa väl i våras, att ja, nu ligger jag 1000 timmar efter. Och 1000 timmar, det är ju nästan ett årsarbete. Med lite, ja, man jobbar väl lite mer om man jobbar på heltid. Men just det här att man känner väl det ofta, att nu borde vi göra det och det och det. Men,
du har rätt mycket komp att ta ut.
Ja, vi har mycket komp att ta ut. Men sen är vi lyckligt lottade med 6 barnbarn och den 7:e på väg. Och de är alla under 5 år.
Alla?
Alla under 5 år. Så vi trodde när jag var 70 så var mitt första barnbarn 2 månader. Och nu så lär det vara 7 stycken när jag fyller 75. Och nu lägger vi mycket tid på de här små barnen. Så att igår hade vi 2 av dem här under hela eftermiddagen.
Och vi prioriterar dem. De får komma före. Vill de komma hit så får de.
Det är klart att det
är jättehårt. Ja,
en lycka.
Vad tycker ni? Ska vi låta Håkan spela en låt själv?
Ja, det tycker jag.
Och låt Håkan.
Ja, det passar ju inte bra här. Alltså. Att ta den låten, Pessimisten.
Jaha!
Med Östen med resten, du vet.
Ja, det blir... vi kanske... har det som motvikt liksom.
Ja.
Balans i
livet. Ja.
Det är nog bra att det är någon som håller oss i kragen och tar ner oss på jorden.
Jag lyssnar på den här och Dan och jag bara, hur fan kan du komma på en sån text?
Ja.
Vet du vilken jag pratar om?
Jag har hört det, men jag kan inte komma.
Då måste du lyssna nästa torsdag när det här programmet kommer, så får du göra det.
Ja, vad bra.
Fast du sa i för sig, ville du ha mig i Sundsgänget?
Ja,
men,
visst.
Men
det är Östen som är med i den.
Jaha, okej.
Okay. Fattar du inte det?
Nej, jag fattar inte
det. Det blir bra.
Det här kommer det då.
Man avlar fint i Jämmerdalen. I slutet av augusti föddes jag. Det var det året just i slutet av augusti.
Men du då, Britta, du nöjer dig inte med att bara gå hemma och sjuva på gatta. Du har en massa annat för dig också.
Ja, vad du tänker på hembygdsföreningen.
Precis.
Ja. Jo då, vi har ju en stor hembygdsförening i Gude. Och mycket aktiviteter.
Mm.
Det stora och det största som vi har, det är väl kaféet vid Bjurum. Vi kallar det för Trankaféet. Det öppnar vi ju mitten på mars till mitten på april, och det har varit en jättefin säsong i år.
Ja, det kan jag tro.
Det var väl de här pandemiåren, då var det ju inte så lyckat, men nu har det kommit igång igen, och ja. Marianne Svensson är väl det som håller i det mest, ja, och hon bakar ju hembakt, och det är väldigt populära kakor.
Ja.
Och vi hade faktiskt utsändning från närradion en annan gång nu detta året, och det var lite roligt. Och då tog vi upp det här att förra året så var ju han Henrik från Landet Runt där.
Krusvalen.
Ja, just det. Och då var han inne och fika, och han åt finska pinnar.
Ja,
det. Och de är lite större än vanlig finsk pinne. Det är som en mandelkubb ungefär, och väldigt goda.
Ja.
Och det kom ju med i tv, så sen nästa vecka så gick det åt väldigt mycket mandelkubbar. Eller finska pinnar.
Jag såg det i tv.
Ja, trevligt.
Det är bra med reklam.
Ja, det är det. Ja, nej, men det är riktigt roligt, och det är många ideella arbetskrafter som ställer upp, och det är ju i 4 veckor som det är öppet faktiskt.
Mm. Är det lika mycket folk varje år på Tetraner, eller?
Ja, det är det.
Det är det.
Helt otroligt. Och det är ju alla de här husbilarna utanför kyrkan på parkeringen där. Och
lika mycket folk som Tranor.
Ja, det är det nästan. det kan man säga. Det är ju, så det är ju en attraktion som är helt enorm.
Och ger pengar också då förstås.
Ja, det gör det. Och det ligger ju så fint. Vi ligger ju, har utsikt över.
Ja,
och nu var ju sjön så hög i år så att nu såg man ju vattnet ända långt nere vid kyrkparkeringen där. Och vi har byggt ut en altan, utealtan, som man kan sitta ute. Nu var det ju inte så varmt i år, så var det kanske inte så stor möjlighet att sitta ute, men fullt i stugan var det.
Mm. Och sen har ni lite andra jippon också?
Ja, det närmar sig nu. Vi har midsommarfesten.
Aha.
Den har ju också hållit i många år. Tradition på Forentorp, ja.
Mm.
Ja. Så att den får vi, och programmet är klart. Det är bara att vi ska ladda upp allting och köra ner där, och det är precis som det har varit med fiskedamm och ringlekar. Och
det är mitt på dagen?
Det är mitt på dagen, ja. Klockan, ja, vi har först i Gudens samhälle, så är det Britt-Marie Strid där och dansar ringlekar med barnen där, och sen fortsätter vi på Forentorp, och då är det Johan Vidunder som håller i det stället.
Det är riktigt traditionellt midsommarfirande.
Ja, det är det. Verkligen.
Ja, det är kul.
Ja, det avslutas ju alltid med kämpalekar då, så det blir det väl i år också.
Ja.
Det bästa är ju med Trankaféet att det har varit hyggligt lätt, tror jag, att få bemanning. Att det är många som tycker det är roligt att jobba i kaféet där. Och det är under en hel månad. Så att det har väl varit tillfredsställande.
Är det ideellt arbete alltihopa?
Ja, det är det helt. Ja, det är det. Däremot traktorrace och det är kanske lite tjurigare midsommarfesten att få folk att ställa upp.
Ja.
Liksom då. Så att det blir mycket
familj. Ja, det blir lite mycket familjen. Ja, och hjälpa till.
Men det här traktorracet, det är också årligen återkommande.
Ja, det har det ju varit nu i några år, och det är ju även här på Kullagården, eller andra Kullagården uppe hos Bengt Lennartsson som håller i det då.
Det var ju så att vi hade Rosdagen här i Östra Tunen, och när Ingemar och Reino inte orkade med den längre och hembygdsföreningen fick visa den, då skulle vi ha något annat, och då var det ju inne med här traktorrace, och sen har det gått, och jag har faktiskt lyckats få göra, jag tror, 4 filmer om de årliga traktorracen som går att titta på YouTube. Traktorrace i Östra Tunen.
Ja, det har ju varit väldigt populärt, och det drar ju väldigt mycket folk. Där det kommer ju, jag kan inte säga riktigt hur många, men det är ju tusentals personer som kommer på detta. Och mycket barnfamiljer, för de får ju åka traktor och hölas innan racet börjar, och det tror jag blivit mer så populärt.
Kopplingen till Rosdagen kanske är lite svår att se.
Ja, det kan jag tycka också. Det är inte samma publik.
Nej,
det är helt annat. Ja.
Och då filmar du det, Pelle, och det har du ett stort intresse för också.
Ja, just det. Jag har fått lyckan att göra lite filmer på olika saker, och framförallt om svetsning, som svetskursfilmer som har körts. Så att det här med film och så lägga ut på YouTube är ju väldigt effektivt. Och man upplever det gratis även om man bjuder på materialet då, så att säga. Så att,
Kent, följer inte du när YouTube i USA i bonde?
Ja.
Berätta, han tjänar mer pengar på det än på jordbruket.
Ja. Då har han liksom kommit till den nivån att
han... Ja, han är uppe över 1 miljon följare och det är klart att...
Ja. Ja,
och då är det andra pengar också.
Ja.
Så du har ju lite att jobba på det, Pelle.
Ja, jag har verkligen mycket att jobba på.
Du får sätta fart nu.
Ja, ja. Men jag gjorde till exempel en film, vi var på Teneriffa och så gick vi in på ett akvarie och jag tyckte det var så fint när vi gick där inne. Och jag hade med kameran, men det var bara en liten snutt kort kvar. Så jag var tvungen att gå ut och köpa med ett sånt här kamerakort. Och sen filmade jag. Och så gjorde jag ordning den där filmen. Och den kallas Avkoppling. Och det är bara fiskar som simmar. Och det är fina bilder och det är så njutbart. Mm. Så att det går att skapa med en enkel kamera och möjlighet då att publicera genom YouTube. Ja. Så det tycker jag är kul.
Du får försöka komma in med tvn, älgvandringen tänker
jag. Ja, det är lite åt det hållet det där fiskarna där. Och,
ja. Gubbasvepet idag med underrubriken Många järn i elden, skulle man kunna säga.
Det var rätt fyndigt.
Det kommer på bra, Kent.
Har du funderat länge, eller?
Ja.
Och så har vi fått jättegod fängna där, både nybakt bröd och vi har fått travallpaj och en mycket trevlig pratstund. Det här fina vädret, vi sitter i skuggan och bara njuter, det är fantastiskt.
Det är tur vi är pensionerade allihopa som hinner det.
Ja.
Och det här gubbasvepet sänds ju då idag, som ju är den 30 maj. Reprisen, Håkan, och brukar du kunna?
Kommer andra måndagen nästa månad klockan 14.00.
Och vi sänder på Radio Falans sändningstillstånd. Och med det så säger vi tack till Britten och Pelle.
Tack ska ni ha. Trevligt att komma hit.
Det var väldigt roligt att se er här och vi har ju lite gemensamt ifrån jordbrukaråren.
Ja,
så att...
Så vi önskar er en skön sommar då. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Hej då.